Vad har du... Ja, precis. Vad känner du mer? Har du något mer?
Nej, jag har ju min slutkläm, men...
Ja, just det.
Har du något du vill
ta för? Jag höll på att glömma bort det. Jag hade ägnat bort det. Jag sa ju det, att jag skulle glömma bort det. Då säger vi hej och välkomna till Agilpodden avsnitt 131. Just det. Idag ska vi prata om lite olika saker, men innan vi gör det så ska vi ta och puffa för Leading Complexity som CRISP sätter ihop. Man anmäler sig helt enkelt på leadingcomplexity.com. Det börjar närma sig nu, det kommer ske den 28 september. Gå in på Leading Complexity, vi lägger länk här i avsnittsbeskrivningen också så ni kan gå in och titta. Anger ni Agilpodden så får ni faktiskt 10% rabatt. Så det är väldigt bra. Och jag kan också säga så här att det är en imponerande talare som kommer till det här programmet. Bland annat John Cutler som har blivit en favorit för mig. Jag har fått möjlighet att gå på en kurs med honom kan man säga om produktutveckling. Och han är väldigt, väldigt inspirerande och han är också otroligt bra att följa på LinkedIn kan jag säga. Han kommer med mycket såna här ganska ofta krispiga liksom, synsaker och krispiga saker. Mm. Han är inte helt okontroversiell, men det är väldigt, väldigt inspirerande att följa honom. Så vi rekommenderar att följa honom och också anmäla sig till programmet för att lyssna på honom live om inte annat. Så tack till CRISP som sagt. Vi lägger det i avsnittsbeskrivningen här. Ska vi hoppa in på dagens ämne?
Ja, precis. Det här är någonting som jag har... Vad ska jag säga, som har oroat mig eller som har gnagt i mig ett tag nu i, jag vet inte, men ett tag. Jag tänker ganska mycket på det. Och det går, den här frågan då, för det här började egentligen som en fråga till dig och nu ska vi försöka reda ut den tillsammans. Men den går lite så här då att när vi började intressera oss för de här frågorna 2015 eller något sånt där. Och kanske innan det också, men i alla fall. Då var det lite så här att när man pratade om det liksom, i traditionella organisationer och kanske i samhället och lite här och där och man kanske frågade lite, ska vi inte göra så här istället? Då blev svaret ofta, nej det låter läskigt och nytt och konstigt. Och då kunde jag på något vis ta mig an det genom att men då ska jag förklara, jag ska visa på goda exempel, jag kan utbilda, grunderna går till så här och så här. Och så vidare.
Och nu pratar du om till exempel att implementera, vi borde testa Scrum eller ja, vi borde testa och precis. Utveckla iterativt eller
precis.
Någonting.
Ja. Någonting sånt där. Vi inte har en projektledare eller inte lika många projektledare, alltså inte sätta en budget för ett business case för hela det här produktcykeln eller ja, såna där saker liksom. Eller projektet som det hette då förstås. Ja, så var det då. Och då gick vi bananas på det här och vi startade bort och vi gjorde massa förändringar på det företaget där vi jobbade och så vidare. Nu när jag säger samma sak, ska vi inte göra på det här och det här? Självklara sättet. Men när någon gör på något sätt som inte alls är så jättebra tycker jag, då får jag istället svaret, ja men det gör vi redan. Vi har det här och det här ramverket kan ju typiskt vara då, men det behöver inte vara. Det kan vara liksom, vi har tagit in den här managementkonsultfirman eller vi har de här experterna som hjälper oss liksom med arbetssättet. Så att nej, lilla vän, liksom, det behöver du inte. Vi jobbar redan så. Nu ska vi finslipa vår process och liksom planera våra projekt. Och då, det jag tänkte fråga dig då är dels vad vi borde göra för någonting också. Man kanske också när gled oss ur händerna på något sätt. Och varför blev det så här?
Mm. Det är ju intressant att veta om ni som lyssnar håller med. Liksom att, jag håller nämligen med dig här. Att det känns som att den agila liksom, transformationen eller det agila arbetssättet, det har liksom tryckts ner ganska mycket på senaste åren. Och jag tror det delvis beror på att om man tittar på om man skulle titta på någon så här form av implementationskurva och se så här har agilt implementerats.
Mm.
Och så tänker man att den på något sätt börjar med att ingen har någonsin pratat om det till att det liksom går upp till att de flesta och sen kanske det smalnar av då på slutet så är det bara några få kvar och sen är det klart liksom, på något sätt. Då tror jag ju att enligt oss så ser vi att vi har ju knappt börjat. Alltså det var som du, jag tror du satte samhället generellt är 1% agilt eller något
sånt. Men halv tror jag som.
Ja. Och mjukvaru, men mjukvaruvärlden, speciellt kanske då runt Stockholm eller i Sverige, kanske ligger på 20% eller något sånt där. Och nu, det är ju svårt, ni förstår, men det här är bara för en tankeövning. Mm. Inte för att vi menar att 20% faktiskt är agila och 80% är det inte.
Nej.
Men det känns lite som att när det pratas om det och när företag pratar om det framförallt, så är det så här att, ja men vadå, det där är väl over and done. Mm. 95% klart, mer eller mindre, i mjukvara. Och i samhället går det ju inte att applicera.
Nej.
Det är lite...
Ja, det är så.
Precis. Och det, jag håller med om det. Det är ett problem.
Och det har, jag ska säga några saker apropå det du just sa, att det har lite delat sig också. Att de företagen eller organisationerna som kanske blir natively agile, liksom, kanske Tesla eller något sånt där, som liksom är bra på mjukvara. De har ju realiserat en stor del av den här potentialen.
Mm.
Och det är de som är de där 20%. Och sen ska jag säga också att när du säger att vara agil är man ju alldeles vidare. Men om man tänker liksom att om man i det här lite slarviga sammanhanget menar att vara agil är kanske just om man har realiserat den enkla potentialen som vi ser jämfört med 90-talets storprojekt eller något sånt där. Om man med det menar att vara agil, då är det kanske en femtedel av mjukvaruorganisationerna som har blivit det liksom, 20%. Mm. Och som fortsätter resan. Och de andra är ju tillbaka... kanske ska man inte vara för negativ heller, men jag menar, delvis står de kvar på samma gamla punkt och stampar liksom, eller har bara släppt hela frågan på något konstigt sätt.
Mm, nej, verkligen. Ja, precis. Och här kan vi spana lite, alltså för min första reflektion var ju också så här, har vi varit för dåliga på liksom att utveckla det agila community på något sätt liksom, eller har vi inte hängt med liksom, eller vad är det som gör att, jag tror lite, om man ska vara lite, nu är vi ju alltid kritiska mot SAFe visserligen. Men jag tycker att det är ett grundproblem här. För så länge du då sätter in ett center of excellence på agile eller lean liksom, då är du klar ungefär. Så det, där finns ju risk att folk tänker att ja, men bra, vi halvimplementerar SAFe, lite halvkast, så allt blir lite halvdåligt.
Mm.
Och sen så tar vi framförallt de här kontrollfunktionerna som vi tycker är lite skönt att ha. Och sen så låter vi, men vi utvecklar inte teamen så mycket liksom, utan gör lite halvkast. Och sen så kan vi säga att den här organisationen jobbar agilt och det är alltid smidigt och bra liksom.
Mm.
Lite så, det är ju en sak som har hänt på många bolag.
Ja, jag har en, men jag kanske borde ta den på slutet. Men jag har en förhoppning också i och för sig. Ja, jag kan ta den på slutet, påminn mig om jag glömmer bort det.
Säger du till lyssnarna, hoppas jag, för jag kommer inte komma ihåg. nej men precis, och då, om vi tittar på den här podden då till exempel. Jag tror ju att, alltså det finns ju en viss risk här att, vi är ju nu några tusen som sitter och lyssnar på den här podden. Och det finns ju en viss risk här att vi tycker ju ganska lika. Jag tror alla vi är ganska övertygade om, och vi kanske har sett kraften i vad händer när man går från en traditionellt sätt att arbeta till att arbeta mer iterativt och agilt. Vi ser liksom alla fördelar som sker, vi ser hur människor lyser upp, vi ser hur utvecklare tycker det är roligt, vi ser hur vi skapar en bättre slutprodukt och så vidare och så vidare. Men det är också risk att vi blir lite klubben här för inbördes beundran.
Ja.
Och att vi minskar lite, alltså att alla vi som håller med varandra, vi som kanske går då på de här Agila Sverige och sånt, det är inte vi som behöver den här kunskapen så att säga. Nej. Det kan vara skönt, jag menar, jag kan tycka det själv, det kan vara skönt för oss att snacka ihop oss och vi kan få massor med energi, och så kanske man orkar ta tag i det där jobbiga problemet på jobbet, för man känner så här, om jag tänker ändå rätt, det här är på något sätt den riktningen vi borde gå.
Mm.
Och av att lyssna på den här podden eller att gå på Agila Sverige och så får jag ännu mer energi att orka driva det i den riktningen.
Mm.
Så kan man ju säga. Men frågan är ju liksom, hur kommer vi åt grundproblemet, det här liksom att folk känner att vi är klara, hela SAFe-grejen,
ja,
och allt det där, och mer skeptiker också.
Ja, skeptiker och även missförståndsmaffian.
Mm.
Jag har ju varit tvungen att, på jobbet då, så att säga, ska inte säga fräsa, men tvungen att säga ifrån liksom att, för då används ibland så här, ja men du kan ju de här missförstånden, men man använder A-ordet för att, och så säger man liksom att att den metoden används för att slippa planera eller slippa ta ansvar eller för att göra hur som helst och massa sådana där saker liksom. Och då blir det på något vis kidnappat som ett skällsord då istället för att liksom, och fullständigt missförstått.
Ja.
Så det, liksom, skeptikerna, missförståarna, Och vid den delen ramverkstalibanerna då, eller vad man ska kalla
det. Ja, men precis. Ja, och det här tror jag många agilcoach också har gjort fel. Kanske att man kommer in i organisationen och tänker så här att, aha, bra, ni jobbar dumt, här kommer ett smart sätt, ta det ungefär. Och inte kanske jag har förstått att det är många gånger en lång förändringsprocess och man måste ha med sig människor, alltså allt det här också. Och där, den fällan har jag ju också gått i, att det är lätt att komma och säga hur teorin borde funka, men sen finns det ju alltid en praktik och en kontext också att förhålla sig till. Men ja, det tål så funderas på. Om ni har tankar där så får ni gärna mejla oss på agilpodden@gmail.com. Här är vi öppna för förslag. Det vore kul att förnya lite på något sätt, eller liksom hitta något nytt angreppssätt för att liksom få lite mer fart i frågan igen.
Vi nog, precis. Mitt eget svar är väl kanske då delvis det att man skulle behöva nå ut mera på olika sätt. Och det gör ju vi ibland också. Folk frågar ju faktiskt... Alltså att vi ska ut och prata och sådana där saker, absolut. Men att man ändå, att det skulle behöva hamna på en helt annan nivå. Jag har en annan sån här liknelse till samhälls... jag vet inte, jag säger den här så får du säga vad du tycker om det. Men jag tycker att en del såna här samhällsförbättringar som har skett, eller samhällsförändringar, som man först får en väldigt positiv känsla kring, de stryker med liksom på något sätt. Eller också gör de det... På kortsiktigt jättepositivt, och sen så medellång sikt så går det åt skogen på något.
Vad tänker du på då?
Ja, men kalla kriget, eller globaliseringen, eller arabiska våren. Okay. Men även kanske reformering av sjukvården, för att ta något mer likartat kanske. Men, kolla okay. Ser du nu vad de här är gemensamt?
Okay.
Det är bajsdåligt från början. Och så kommer någon på något smart, eller liksom det startas en stor folkrörelse kring någonting smart. Arabiska våren är väl ett jättebra exempel. Och så sker en massa positiv förändring och man får känna jättemycket hopp. Men sen på något jäkla vis efter ett tag så lyckas det inte hållas i det här, utan de gamla krafterna tar över igen och lyckas liksom ta tillbaka skiten till där man var innan. Och sjukvården tänker jag på det här kanske, alltså det här lean-exemplen med att man ska centralisera, alltså minska specialister, alltså vad heter det? Minska att man skickar runt folk mellan olika specialister, och att man istället sätter patienten i fokus, att alla samlas kring den och ger vård till exempel.
Ja, det har ju skitit sig rätt hårt.
Ja, inte alltid förstås, om ni nu jobbar på ett ställe där det här funkar bra, men
generellt
eller delvis så har det i alla fall inte blivit superbra alla gånger.
Nej, men precis. Vi kommer väl in lite på det, för jag tror ju mycket här handlar kring ledarskap också. Och om vi ska vara lite positiva så kan man ju tänka nu att många framtida ledare, alltså högre ledare i form av kanske då CTO eller VD:ar och sånt, kommer ju komma från en, alltså det blir ju generationsskifte också.
Ja.
Och det kommer ju antagligen för många traditionella bolag komma upp mer och mer VD:ar som kanske har växt upp med den här agila kulturen och förstår värdet och så av det, som gör att det kanske tar tid att byta ut liksom. Jo, men en syskonspaning till det här som man också har varit ganska mycket debatter om nu, det är ju det här med engineering productivity, eller om man översätter det då, utveckling. Hur vet vi att våra utvecklare är effektiva? Och det här kanske är en av de största så här shitshowerna jag har sett på länge. McKinsey har gjort en rapport, nu har jag inte läst den i detalj, det ska sägas. Men McKinsey har gjort en rapport där de hävdar att så här kan stora bolag implementera sätt att mäta effektiviteten på sina utvecklare. Och det finns ju så många olika otroliga fällor i det här. Men det känns ändå som man inte når fram, utan det smyger sig på det här överallt liksom. Och om vi börjar med att ta fram sågen lite då, så tycker jag ju liksom att okej, om man nu, för om man vill mäta produktivitet på sina utvecklare, då måste man ju fundera på vad är grundorsaken till det liksom. Är det för att man tycker att det går för långsamt då kanske? Men vad är grundorsaken till att det går långsamt? Och det är det här det blir lurigt, för det man börjar mäta ofta är så här, hur många pull requests gör man på utvecklare, hur ofta deployar man till produktion, eller hur många buggar finns sätter vi i produktion och så vidare.
Jag vet, får jag bara flika in en sak?
Ja, gör det.
I grunden så finns det ju liksom en tanke, om man till exempel har en fabrik med ett varuflöde, då vet man kanske många människor som jobbar i den där och lite hur dyra maskinerna är åt något. Mm. Och sen kan man kolla hur ofta det kommer ut en vara med fullgod kvalitet eller något sånt där. Och där är det ganska fiffigt att mäta. Det skulle jag också rekommendera att man gör, så att säga.
Absolut.
Och feltänket, hur det här uppstår, är ju då att man tror att utvecklingsarbete, att det går att tänka på samma sätt där liksom. Att det är någon slags varufabrik när det absolut inte är det. Nu får du fortsätta.
Precis, det var ett bra tillägg. För det som är problemet med alla de här grejerna, det är liksom att det går inte riktigt mäta på, eller det går inte mäta på samma sätt.
Nej.
För alla de här grejerna, om man börjar mäta, och det är ganska vanligt att man börjar mäta såna här saker, det är ju liksom att okej, om vi ska mäta pull request per utvecklare, då kan alla bara börja skriva en kods förändringar och skicka in dem som pull request.
Mm.
Då kommer vi få jättemycket pull request. Mm. Vi kommer inte få en bättre kodbas, vi kommer inte få en bättre slutprodukt, och det ökar inte effektiviteten. Samma sak med hur ofta vi deployar till produktion. Vi kan ju deploya en kodrad varje timme liksom, istället för att göra ett block. Mm. Så det går, alla de här grejerna och buggar i produktion, det kommer ju bara göra att det ses som dåligt och folk kommer att sitta och hålla på sin mjukvara i alldeles för lång tid och sånt där. Så ofta liksom, det man börjar mäta ger ofta ett beteende i slutändan som man inte vill ha. Och inget har det skapat kundvärde. Och ingenting att göra det snabbare heller.
Om man mäter och följer upp det på någon form av top-down manner, så att säga. Ja. Om folk själva mäter saker som de är nyfikna på, så blir det ofta bra, så att säga. Alltså teamen själva till exempel.
Precis. Ja, men precis. Så det här är ett jätteproblem. Att hela den här dialogen kommer upp nu, och att det verkar som att det skulle inte förvåna mig i nästa safe-släpp att det finns med som metric. Det skulle inte förvåna mig att det bara, men det här plockar vi upp. Det här måste vi ha in liksom.
Nu måste jag tänka efter. Jag har ju varit safe-certifierad och så vidare. Det finns ju i den här planeringsprinten, vad den nu heter, så finns det ju en sån, alltså mäta hur mycket man fick med av det man skulle ha fått med och sådär. Så det finns ju produktivitetsmätningar. Men de är kanske mer rimliga.
Ja.
Men du har rätt att det skulle kunna bli nästa gång att engineering-organisationen ska följas upp med det här och det här liksom, med measurementet. Mm. Kom ihåg när ni hörde det först.
Ja, exakt. Och sen då, då kan man ju ställa sig frågan så här: okej, men ska man bara betala oändligt för sin engineering-organisation och så vet man inte alls vad man får för output liksom? Det är ju motsatsen på något sätt till att mäta all produktivitet.
Mm.
Eller mäta exakt vad alla engineers gör och så vidare. Men här läste jag en post av Kent Beck, som är en av grundarna till Agile Manifestet, som jag också fått förmånen att träffa och se live en gång faktiskt. Han pratar ju om det här liksom, att ofta är grundorsaken att man inte är aligned med sina stakeholders. Att man inte har samma bild vad man ska. Och det här är extremt sant, tror jag också. Ofta har man ju då en IT-organisation och så kanske man har verksamhetspersoner och så vidare.
Mm.
Och sen så kanske den här verksamhetspersonen eller verksamhetsdelen sitter i princip och klagar på hur dåliga långsamma IT är, eller hur mycket det kostar, eller hur komplicerat allting är och sådär. Och så sitter man och småtjafsar om allt och ingenting, och så tycker de då att nej, men nu vill vi mäta hur effektiva ni är.
Mm.
Och så sitter man och fokuserar på massor med sånt strunt istället för att göra riktiga saker liksom. Och här tror jag att det är extremt viktigt att om man ser till att man skapar ett gemensamt mål tillsammans och har good intent, eller bra uppsåt då, som du svenska, mellan varandra, att man litar på varandra och blir som ett team ihop, då kommer det att lösa upp så otroligt mycket mer effektivitet än vad någon metric någonsin kommer göra.
Mm.
Till exempel. Så det kan ju vara liksom ett sätt att om man inte har börjat med att jobba med de sakerna, då ska man vänta med att börja mäta. Jag fortsätter lite till.
Mm, kör.
För vi hittade en annan post här på LinkedIn som också nämnde lite om det här, och då är det liksom en vanlig fråga är då, ja, men hur snabbt kan vi leverera mjukvara? Hur produktiva är våra utvecklare? Vilken kvalitet är det på de sakerna vi levererar? Och då finns det ju då de här dåliga sätten att mäta det på. Vi har att mäta typ då pull request eller cycle times eller PR comments, alltså hur ofta folk faktiskt ger feedback på den koden som skrivs och sådär. Och vi i alla fall jag tycker ju inte att vi ska mäta något av det här. Den här posten som skrevs var ju så här: prata med utvecklarna istället, fråga dem, vad är det som gör att vi inte kan utveckla snabbare, vad är det som gör att inte du kan vara fullt produktiv, och vad är det som gör att kvaliteten inte håller. Alltså bara för, bara man ser man till att ha den feedback-loopen helt öppen där det faktiskt finns en möjlighet för dem att förklara att det kan vara att någon miljö är dålig, det kan vara att verksamheten inte, det kan vara 100 000 olika anledningar. Mm. Men att öppna den feedback-loopen och ha det, en dialog, det kommer liksom på riktigt identifiera flaskhalsen som finns i systemet och lösa produktivitetsfrågan.
Mm.
Men att skapa metrics för att mäta upp det och sen tro att man kan agera på de metricsarna ovanför huvudet på något sätt på utvecklingsorganisationen,
mm,
det kommer inte funka.
Nej, jag håller med dig. Mm. Jag har också nu funderat jättemycket på det här. Jag tycker väl att om jag ska säga mina två grundmetoder, alltså om ledaren eller ledarna eller ägarrepresentanterna eller det må vara vad som helst får för sig att det går för sakta eller det latar sig eller vad det nu är för någonting, om man den där mätarreflexen går till, då är det egentligen är det två stycken grundmetoder man har att tillgå som fungerar då så att säga, som man ska ta till istället. Och då skulle jag säga att den ena är närvarande ledarskap. Och jag tror du sa det också.
Mm.
Att ju mer de här ledarna eller ägarrepresentanterna, ju närmare de är utvecklingsorganisationen och ser vad som händer, desto bättre kommer det bli. Alltså förståelsen kommer öka och det kommer kanske också gå fortare så att säga. För man kommer göra mer rätt saker och sådär. Och den andra är att öka autonomin. Alltså så om man har råkat skapa en lite större blob av något slag, där många är beroende av många och där det är lite, ja, vi sitter här i vårat hörn och pysslar med det här, någon annan sitter någon annanstans och pysslar med det där, då har man ju ofta låg produktivitet på totalen också.
Mm.
Om man då kan choppa isär den så att man får små produkter, eller kalla det vad du vill, ja, alltså idealiskt förstås med eget resultatansvar och egna små företag med intäktsströmmar och grejer, men det kanske är helt omöjligt. Men ju mer man kan komma till att man får en autonomi och känner ett ansvar för sin egen lilla grej, vad det nu är man gör för någonting, desto fortare tror jag att det kommer gå på totalen jämfört med om man har det här ihopgreglade liksom.
Mm.
Så jag skulle säga autonomi och närvaro som mina två grundrecept.
Mm.
Istället för att mäta.
Det är bra, och för att följa upp på det så läste vi också av en post av John Cutler som vi sa i början av avsnittet där kommer också den här Leading Complexity-kursen som CRISP har. Han skrev, nu har jag översatt det här då så man får ta det för vad det är, men han skrev att ingen metric i världen kan ersätta en empatisk, nyfiken och kunnig ledare som frågar rätt frågor med rätt uppsåt. Många företag slash människor undviker svåra frågor om det är möjligt. Och det här är extremt sant alltså. För jag tror också att om man tar en utvecklingsorganisation oberoende av storlek och man har hela den här metric-diskussionen eller produktivitetsdiskussion och så vidare. Så jag tror ju att om man hade haft en utvecklingschef som faktiskt på riktigt går runt till alla team och frågar så här, vad funkar för er, vad funkar inte för er? Vi var inne på det lite innan där, att öppna feedback-looparna istället. Och göra det med rätt intent också, att man inte är där för att sätta dit någon, eller man är inte där för att säga att allt går så långsamt så nu måste vi in med effektivitetspaket här, utan man går runt och är på riktigt nyfiken och har rätt uppsåt. Då kommer det lösa upp otroligt många knutar och skapa väldigt, väldigt mycket produktivitet. Och det där, ja, så det är snarare de sakerna man borde arbeta på istället för att tänka på metrics. Jag skulle säga att det är nästan alltid en fälla att börja tänka på metrics.
Ja.
Sen vill jag addera på det du sa också. För jag håller med dig om att det är okej att mäta antalet pull requests per utvecklare om man inte agerar på det så att säga. Alltså man kan ju ha det på... jag har jobbat på företag där man mäter såna här saker. Men det finns ingen top-down action på det utan det är enbart för reflektion. För det kan vara kul att inse att till exempel på den här delen så har de jättemycket mindre än en annan del. Och det kan vara jätteintressant att förstå varför det är så. Är det för att de jobbar med plattform eller för att de har en mer besvärlig produkt? Eller har de en mer komplicerad arkitektur? Alltså du kan få massor med mönster, du kan se saker och sånt. Men det farliga är att det får aldrig vara för att lösa frågan hur kan vi bli mer effektiva? Eller varför levererar vi inte tillräckligt mycket saker?
Alltså jag är väl i grunden en transparensmänniska, så jag tycker väl egentligen att vilken människa som helst i hela organisationen borde ju få mäta vad som helst som den är nyfiken på, så att säga. Så länge den håller för sig själv. Alltså, eller jag menar, det är klart att den får ju visa det, om det inte är integritetskränkande, men den får ju säga, det blir det här, det blir 9,2, alltså det är väl okej. Men om den sen då börjar, och de andra fick något annat att jämföra och börjar agera och peka med handen, det är ju då det går snett. Men när man mäter på sig själv eller till och med mäta andra för att man är nyfiken på hur det blir för dem, det får man ju alltid göra om man känner för det. Så. Och vi mäter ju, vi har ju också mätt upp saker. Men ja, det här vi pratat så många gånger om, så kanske inte ska tjata ihjäl. Men ofta är det ju att man också, man ska ju inte fastna då, utan man mäter ju ofta upp något för att man är nyfiken på det där och då. Ja. Och så har man lärt sig något och sen håller man ju inte på och skriver in det i något KPI-ark år ut och år in liksom.
Men precis, och som vi sa i föregående avsnitt också, att om det nu är så att det finns ett stort krav på att nu måste vi mäta här, det går för dåligt eller det går inte riktigt snabbt, gör skådhavscheck då. Och visa dem istället. Fokusera på det, för det kommer skapa massor med värde för teamen också. Och det kanske löser upp sådana här knutar med att vi har en dålig relation med verksamhetssidan eller produktsidan. Så då kan man fokusera på det istället.
Det är väldigt sant. Mäta mig hit och mäta mig dit. Det var något annat jag tänkte på.
Vi har det här med hierarkiskt ledarskap också.
Ja, den kan vi ta. För ibland så kommer ju då den här... alltså gud, det finns många ingångar till det här. Men ingångarna kan ju vara så här... behöver vi inga chefer då? Eller ska vi bara lita på att alla människor? Ska vi bara låta dem... ska det bara vara mysigt alltihopa? Kan vi bara gå undan liksom och lita på att folk gör det bästa och sådär? Och jag är inte, jag skulle i och för sig kunna gilla organisationer med, alltså utan chefer och teal-organisationer, så det finns ju massa varianter på det, eller de här i Nederländerna, de här board och så vidare, alltså absolut. Och om man har någon form av vinstdrivande företag som liksom av någon anledning har en hierarkisk ledarstruktur, så finns det jättemycket fördelar med det också, så det är absolut inte så att jag tycker att man direkt ska sikta på att avveckla det liksom. Och då börjar ju folk fråga så här, ja men vadå om inte de får mäta och ta reda på om folk gör det de ska, vad ska de göra då och sådär. Och där tycker kanske jag, det ena har vi ju nämnt då, och det är att ledaren kan vara närvarande, engagerad och hjälpa människor. Liksom,
nyfiken, hjälpa
människor att förstå saker och för den delen också säga vad den tänker, men inte hålla på att bestämma massa saker liksom. Det andra som jag tycker att en ledare på riktigt kan göra i, om man just exakt har en hierarkisk organisation, det är ju att komma med det här joxet som inte... för man kan ju ha jätteduktiga experter och de kan göra jättebra arbete. Men de kommer inte naturligt och bara plötsligt komma på liksom sånt som inte syns. Så att om man liksom vill, ja det kan vara lite precis vad som helst, men om man till exempel behöver lägga ner en produkt därför att den är färdigutvecklad och inte alls skapa konkurrensfördel längre jämfört med allt annat man gör, då är det inte så säkert att den människan som sitter och gör produkten plötsligt kommer komma på det av sig själv. Kanske om man verkligen har liksom gjort intäktsströmmen på en skärm på väggen, men kanske mer troligt att man kanske inte kommer på det. Och då behövs det ju en hierarkisk ledarstruktur, och då behöver ju den, kalla det vad du vill, men den kan ju behöva vara obekväm då i den bemärkelsen att den ska komma med det här budskapet att det här är klart liksom. Vi kommer tjäna några mer pengar på att göra det här bättre och bättre. Och självklart då förklara helheten och förklara vad de här människorna ska göra istället och massa såna där saker. Men verkligen att där finns ju en jättestor styrka i att ha en hierarki som har en vidare horisont och kan se längre och titta och jämföra olika saker och sådär. Som inte skulle finnas ifall att man bara lät alla människor jobba i fred år ut och år in på exakt det sättet som de gör och så vidare. Men, inte då kontrollera...
Det finns ett men.
Nej, men inte kontrollera hur de där människorna utför sitt arbete, utan tänka på det att det jag kan tillföra, det är inte det. Jag kan inte jag vet inte hur man liksom skapar kod på bästa möjliga sätt. Jag kan inte hålla på att följa upp dem, mäta dem och komma med någon best practice-metod från McKinsey och så vidare. Utan det jag kan göra är att hålla koll på helheten, kolla vad vi har lönsamhet och vad vi borde satsa våra framtida ansträngningar och så vidare. Och så vidare liksom.
Ja, och skapa trygghet och så vidare.
Ja,
precis. Jo, men jag håller med. Så det blir ju så här att hierarkiskt ledarskap kan tillföra massor. Jag håller med dig, det är inte en... Jag tror inte alla organisationer ska satsa stenhårt på att bli av med hierarkiskt ledarskap och köra självledarskap. Det är inte nödvändigtvis dit vi behöver gå. Men precis som du säger, man har inte hierarkiskt ledarskap eller ledare för att kontrollera att människor jobbar. Ja, precis. Hur känner du mer? Har du något mer?
Ja, jag har ju min slutkläm, men
ja, just det.
Har du något du vill
jag
ta på,
för? Jag höll på att glömma bort det. Jag sa ju det, att jag skulle glömma bort det.
Jag ska säga min slutkläm alldeles strax. Jag ska bara, du började ju snickra på ett manifest. Och det är bara en rad än så länge. Men den tänker jag att du ska få säga också.
Ja, men precis. Och det var ju då att nyfiket och empatiskt ledarskap måste finnas över att mäta någonting alls.
Precis.
Det är ju egentligen...
Väldigt, väldigt sant. Ja. Man får mäta, men då måste man ha ett nyfiken empatiskt ledarskap på plats först, så att säga.
Precis. Och jag tycker ju man kan addera till den också. Mm. Ytterligare en line som är egentligen det här kring då att vi vill ha en aligned direction, i brist på bra svenska ord. Vi vill ha en uttalad riktning med våra stakeholders. Alltså just det här att produkt och tech, verksamhet, IT är tillsammans och har en gemensam bild. Det vill vi också ha på plats innan vi börjar mäta någonting överhuvudtaget. Så vi behöver ha både nyfikenhet och empatiskt ledarskap och alignment mellan stakeholders över att mäta någonting. Sen när man har det, då kan man börja prata om och kanske ha olika metrics och prata om effektivitet och förbättringar och sånt. Även om det skulle vara... Jag skulle personligen aldrig gå dit själv på en organisationsnivå att börja mäta det.
Nej. Förstås.
Okej, din slutkläm.
Vi tar den så får du säga vad du tycker. Ja, jag egentligen tänker så här, va? Om du försöker se de här kurvorna, alltså om Dunell-Kruger-effekten heter den väl, va? Det här med att man först tycker man att man kan allting och så kommer man plötsligt på hur lite man kan. Och då blir man lite pessimistisk och sen börjar man lära sig på riktigt liksom. Den har alltså en peak och så rasar den ner. Det är alltså upplevd kunskap som funktion av tiden liksom.
Just det.
Medan verklig kunskap ökar kanske lite mer linjärt och sakta. Men det är den ena, ser den kurvan framför er. Och den andra kurvan som jag tror ser i princip likadan ut är hype-kurvan för nya innovationer.
Ja.
Om man liksom plottar hype, då är det också en peak och sen rasar det och sen börjar krypa uppåt. Medan den verkliga innovationsnyttjandet kanske mer linjärt sakta kryper uppåt, så att säga.
Kul, AI skulle jag säga är på toppen av hypen just nu.
Ja, och kanske på väg ner till och med. Ja. För att det har blivit så mycket realisering och då blir folk besvikna. Och, exakt.
Vad är agilt då?
Ja, precis, för det är det jag ska komma till då. Att om vi tar, jag tror kanske att vi är i dalen, det är precis dit jag är på väg.
Ja, jag fattar.
För att om man tar, jag nämnde ju alla de där förut, de här, alltså kalla kriget och de här, och arabiska våren och de liksom. Att jag tror kanske att utveckling ofta följer den där kurvan. Det är bara det att det blir så himla långt. Att sådana saker som demokratisering och sånt där har mycket sådana här dipp. Liksom. Men att de sen sakta kanske ändå rör sig uppåt efter ett tag. Liksom. Och då är det ju lätt, som världen står just nu, så är det lätt att bli pessimistisk. Och så som den agila rörelsen står just nu så är det också lätt att bli pessimistisk. Och då gäller det att komma ihåg att har man en gång haft hypen och det på riktigt var en bra grej, då är det ändå troligt att sen, till slut, lite som du sa, ledare kommer bytas ut. De nya framtida ledarna kommer ändå vara lite fostrade liksom i vad det var som var smart med det där. Och då kommer de efterfråga det på ett nyfiket närvarande sätt och då kommer det komma tillbaka och utvecklas och sådär. Och jag vet inte om jag vågar ta mitt eviga favoritexempel, skulle väl kunna vara Toyota Production Systems eller Lean då liksom. Hypen kommer i och med att det funkar så bra för Toyota. Det får ett namn, alla försöker göra det. Det går skitdåligt för att alla gör det så dåligt. Det rasar. Men nu så här retrospektivt så kan man väl ändå se att det finns tillverkningsföretag förutom Toyota som lyckas liksom lite på någon nivå i alla fall och använda sådana principer. Och det är få liksom idag som ändå ifrågasätter ja, just in time, eller att man inte ska ha oändliga lager eller liksom såna där saker. Så här, flera tiotals år senare så har världen ändå lärt sig det. Mm. Och kanske inte lyckas så där bra som man kanske hade hoppats från början, men kanske ändå lyckas mycket, mycket bättre än så som varuproduktionen såg ut på 50-talet i genomsnittsindustrin i Europa. Liksom. Och det kanske är det som är min slutkläm då, att jag hoppas att agiliteten ska hamna där också. Att det ska bli en sån uppsättning ledare som ändå kommer ihåg den och som liksom lyfter hela samhället och kanske mjukvaruindustrin först och sen kanske hela samhället till en något högre nivå i alla fall. Och att det är lite smarta saker som liksom får regera eller vinna.
Ja, det är skitbra. Jag är gåshud. Mic drop. Vi har precis börjat ju, precis. Vi började lite, vad ska man säga, i moll då. Ja. Liksom, för vi tänkte att vad är vi på väg och nu är bara, jävlar, kör vi.
Gött. Nu håller vi ut.
Ja, nu har vi världens, liksom vår utvecklingskurva är ju på väg mot himlen ju.
Ja, absolut.
Det är det du säger.
Det är det jag säger.
Helt fantastiskt. Och ni får hänga med.
Precis.
Tack för att ni lyssnade.
Tack. Tack till CRISP.
Och vi kan också säga det att vi finns på Agilpodden på Instagram eller agilpodden@gmail.com. Hör av er. Det är jätteroligt när ni hör av er.
Vi försöker svara på allt.
Tack för idag.
Hej.